Då sitter vi här med viralkungen. Vi sitter här med...
Förlåt. Något jag inte kunde stänga av. Här kom man av.
Fy fan alltså. Du förstår fan vad nu, Johan. Journalist Johan Orenius som
har diktat... Man stänger av det.
Svenska Akademin sa hon här också. Fick du med det?
Ja, förlåt Anders, den råkade gå på här.
Men det är ju så. Jag får bara vara tacksam för att jag sitter här med dig. Så är det. Du sa oss något.
Jag vet inte, den pratades om akademin, jag vet inte. Vi får väl se.
Nej, den som har eventuellt missat detta, men det är inte många. Av Sveriges drygt 10 miljoner invånare så är det väl 9 miljoner nu som har retweetat och sett din dikt från förra veckans avsnitt. Så jävla lycklig för din skull.
Ja.
Det går bra för dig nu.
Ja, men det var ju lite sjukt faktiskt.
Nej, jag skojar. Jag är jätteglad. Det var fint och det är absolut så att du är väl värd allt beröm. Och jävlar var det tätt spin.
Det blev lite konstigt för alltså, det bröt sig ju, podden var det ju bara, det gjordes ju ganska mycket i farten och sånt där har vi gjort tidigare. Men så passade det då med Allsvensk premiär och så la ju till jättemånga fina bilder som Offside har tagit från Allsvenskan genom åren som rullade då, som väl gjorde sitt till. Men det blir ju kanske lite speciellt då för det... Det var ju inte så den allsvenska premiären såg ut direkt. Liksom, den skrevs ju inte för här och nu kanske. Antingen blir det ju med något nostalgiskt skimmer vad som har gått förlorat. Eller förhoppningsvis istället något man kan längta till. Att så vill vi ha det igen. Men det blev ju så pass stort så jag var också lite orolig. Så där snart ringer Alf Robertsons dödsbo och säger att det här är för nära originalet.
Jag har tänkt på detta i helgen alltså.
En stämning eller något sånt där som kommer.
Ja, som ansvarig utgivare så är det jag som skakar galler, inte du.
Nej, precis. Men det verkar lugnt än så länge. Ja. Och fan, det var ju kul ju.
Absolut, för fan.
Lite udda.
Nu väntar vi på Svenska Akademin och Horace och hela gänget här.
Ja, men du hade också någon lyckad, liksom, du var ute där med någon lyckad spaning med att Haglund var lik Kostner som lyckade flyga bra.
Folk tar mig för mycket allvar. Det var ju bara glasögon. Jag ville poängtera. Men folk tänker, nej, det är ju bara glasögon, skriver alla. Jo, det är ju det jag menar. Han har Kevin Costner glasögon från JFK 91. Aha. Oliver Stones rätt soppiga film får man säga. Som blev lite förhyllad kanske.
Ja, jag kände för dig där. men som sagt, om vi ska gå in lite i den allsvenska premiären. Den var ju ganska långt ifrån både dikt och bilder här då. Ja. Det var ju som det var med 8 pers här och var. Det kanske vi kan återkomma till, vem vet. Men vad har du sett för någonting?
Ja, jag såg i lördag såg jag Malmö FF Hammarby. Jag såg lite på Örebro, Blåvitt. I söndag såg jag på i princip hela matchen mellan Halmstad och Häcken. Och sen så igår kväll så såg jag mestadels AIK, Degerfors, men också de sista 15 minuterna mellan Kalmar och Östersund. Ja. Så jag kan verkligen prata om allsvenskans premiäromgång, tycker jag.
Ja, du brukar ju vara väldigt flitig upp på hugget i inledningen. Ja. Och sen brukar du få kämpa framåt sommaren.
Fram till sommaruppehållet så är jag väldigt hängiven.
Ja, om vi börjar med måndagskvällen. Nu ska jag säga att jag hade planerat också att se framförallt AIK Degerfors kanske. Det blev så att jag inte såg en ruta. Jag drabbades av något så äckligt som en rätt jobbig vaxpropp, Bengtsson.
Ja, berätta.
Nej, men jag ska inte bli för grafisk, men jag har den alltså fortfarande. Och nu, eller jag har den i båda öronen, så jag hör inte så mycket.
Aj, aj, aj.
Och det var ju, det är ju bara lite irriterande sådär. Men jag försökte lösa det under dagen igår med något sånt där som man köper från apoteket. Man har droppar och sen ska man spruta in vatten. Det blev inte bättre att spruta in så jävla mycket vatten, så jag blev helt jävla yr. Jag fick inte ut det, så, och då blev det faktiskt hemskt. Så jag var tvungen ganska sent igår kväll att åka till en sån här jourakut.
Fy fan!
Ja, men jag kunde
tidigt inte... på tisdag morgon. Vi har bara precis sagt hej, tagit en kopp kaffe och slagit på mikrofonen. Du har inte berättat detta.
Nej, jag skulle ju se AIK och ha trevligt med AIK Degerfors där. Och så sprutade in, det lossnade och blev väldigt lite panik. Jag bara spruta in vatten med en sån där liten klämma liksom. Och det vattnet i sig kom inte heller ut. Och då är det tydligen så att man kan bli... rätt yr, och det blev jag. Alltså, det här måste, plus att det är som att befinna sig i en liten burk liksom, hela tiden. Så jag åkte dit sent på kvällen och skitsur tjej, kvinna i kassan som säger, jag säger vad jag har problem med, jag hör knappt henne, men jag hör att hon säger ja, vi gör inte spolningar här. Nej, för vi har bara sådana som, det är sånt som kan få bestående men, det är inte det här. Nej, men det är skitjobbigt, jag yr ju, liksom, så här, jag får hjälp så här. Vill du att en läkare tittar ändå? Ja, det är klart jag vill. Jag är ju här. Klockan är 9:30 en måndag. Läkaren var lite schysstare. Hon kollade och såg att det var, såg inte så bra ut. Hon sa, vi gör inte sånt här egentligen, men jag ska gå och kolla om någon har tid. Och så kom hon tillbaka och sa, jag har goda och dåliga nyheter. Och då vet man ju att den goda är ju aldrig något viktigt. För den dåliga nyheten är att ingen kan göra det här. Den goda är att du kommer kunna boka en tid. Så det kommer jag ägna resten av dagen åt och försöka få det här fixat. Då. Podden först, som jag brukar säga.
Absolut.
Det sa jag där också flera gånger.
Men känner du yrseln?
Nej, under natten har jag blivit av med yrseln. Ja, så nu är det bara att du låter lite burkig. Och jag eventuellt pratar ännu högre än vanligt.
Du hör dåligt, sa du?
Ja, jag hör dåligt. Ja. Men jag hör dig ändå. Ja.
Johan är bara journalist.
Ja, nu ser jag på att sitter och viskar. Ja. Det är säkert något om mitt diktande, nej, tänker jag.
Johan hade inte varit någonting utan sin storbror Niklas och Renius. Han har levt mycket på hans efternamn.
Ja, då så kör vi vidare. Om vi börjar med Örebro, IFK Göteborg, så var det så att en vän sa att IFK Göteborg gjorde en av sina bästa halvtimmar i den första halvleken mot Örebro på år och dag. Det var så här lite långa anfall, ohotade bakåt. Man hade kontroll över matchen, men de lyckades inte riktigt skapa de där vassaste chanserna. Vilket man kanske ska räkna med i en premiär. Och så blev det då halvtidspaus. Och då satt då min vän med sina vänner och funderade lite grann. Och funderade på vad säger Roland Nilsson i halvtidspausen nu till sina spelare. Är det så att man säger att vi ska bara fortsätta? Det kommer snart släppa, vi kommer snart göra målet. Eller är det så att Roland Nilsson ligger ett steg före och tänker att okej, nu har Axel Kjell sett hur vi spelar. Nu kommer han säga åt sina spelare, liksom med en counter-strike om man säger, hur vi ska bemöta det här. Därför innebär det att jag, om jag Roland Nilsson, måste ha en plan B nu. Vi måste göra korrigeringar. Vi kan inte bara fortsätta så bra som vi spelade. Nu var det inte så jävla bra tyckte jag. Men detta var min vän.
Så alltså att hur många drag fram man ska titta.
Ja, precis. Då. Förstår du? Det måste vara väldigt svårt. Ska vi bara fortsätta och bara tänka att snart släpper det, snart kommer vi få in bollen i mål. Eller ska man tänka så, när man tränar på andra sidan, han är ju så pass skicklig så han kommer ju lätt se till så att vi stänger vänsterkanten till exempel. Där Tern och Jallo kom fram rätt mycket mot Örebro. Den stänger vi mycket med.
Eller fokuserar han någonting på det egna laget att förbättra någonting där? Precis. Och låter det där vara då?
Det måste vara jättesvårt.
Ja,
Det är ju liksom, det är inte så att man kan lära sig detta även om man går UEFA. Så lär man sig, så här ska du tänka, du ska alltid tro på dig själv.
Kommer det be?
Ja, eller är det så att någonstans i den kursen så gissar att man också tänker att okej, du ska förutspå lite grann sannolikhetslära, vad kommer motståndartränaren göra för drag? Ser du?
Ja, jag fattar. Jag brukade tänka som knatte. I knattefotbollen fick man rätt mycket frilägen och kom en mot en mot målvakten. Och säg att man kom lite, man kommer kanske inte precis rakt framifrån utan lite snett mot målet. Mm. Det var det vanligaste avslutet kanske att avsluta med ett diagonalt avslut, en låg i det bortre hörnet. Mm. Och det brukade jag tänka, det är det givna att göra här. Och så brukar jag tänka, men det vet ju målvakten också. Och då tänker han nog att jag kommer slå rak. Men så tänker jag igen att jag går en gång till dit. Och då blir det liksom så här dubbeltrumf.
På något sätt.
Man kan dra det hur många varv som helst. Ja, hur många steg hänger du med?
Ja, precis. Ja. Till sist så sitter du ju själv ensam om kvällen och drar hårtussar från ditt hår.
Ja.
Så galen man blir.
Också lätt att man slutar med en, man får det lite för långt ifrån sig medan man funderar.
Precis. Ja, det var det väl jag hade från den matchen. Sen samma dag då så var det ju Hammarby.
Men du höll inte med den här vännen om att IFK Göteborg var särskilt imponerande?
Jag fattar ju vad han menar, att de spelade bättre i första halvlek än i andra halvlek. Och de spelade bättre så länge Simon Tern var inne på planen, fick väl någon ankelskada eller vad det var, någon bristgrej. Och då tappade de en hel del. Men så bra var det inte heller. Men samtidigt är det en premiär. Och det var det jag tänkte, med på tal om premiär då, så kan man ju säga då Malmö FF Hammarby. Och jag såg att Niklas Niemi, som ju är kanske mest känd för sitt Instagramkonto, där han är rätt skojig. Han har en matpodd. Men han är ju också producent till många av Filip och Fredriks program. Följ honom på Instagram. Han är Hammarby-supporter. Han la ut ett klipp på de första 32 sekunderna från matchen mellan Malmö och Hammarby. Och det är ju så man hör kommentatorn på Discovery Plus säga, då var Allsvenskan 2021 igång med entusiasm i rösten. Ja. Det är soligt i Malmö och man känner, oh fan, kulan i luften. Och fan vad kulan är i luften de första 32 sekunderna.
Det är bokstavligt talat.
Ja, jag skrev ner här lite grann precis vad det är som händer efter avsparken. Hammarby tar avsparken. De slår en lång boll ner på Malmös högerkant som går rätt ut till inkast. Malmö tar inkast som kastas mot en mötande Ola Toivonen. Som på direkt tillslag drar ut bollen till ett Hammarby-inkast. Hammarby kastar tillbaka bollen och då klipper kameran till en närbild på domaren Mohammed Al-Hakim på hans snygga fade frisyr. Ett hårstrå som är fel. Och sen ser man Hammarby backen som skickar en lång boll på 40 meter ner mot vänster Malmös högerkant då. Där blir det en liten närkamp. Bollen studsar fritt och då kommer någon av Malmö FFs mittbackar och ska liksom dra upp bollen igen. En lång boll, 40-50 meter. Dra allt man kan. Får snedträff. Den går rätt ut till inkast. Det är de första 32 sekunderna.
Vad fint ju.
Och detta är ändå två stycken förmodade så här liksom spelande topplag, du vet. Ja. Och det är sån jävla panik de första 32 sekunderna. Vad fan är vi igång? Ja. Shit, alltså, vi skickar bollarna. Vi spelar safe nu den första. Ja. Helt otroligt.
Alltså. Det blev ju en del fina mål sen dock.
Absolut.
Ja. Ja. Ja, men det var ingen som omedelbart gjorde anspråk på DN-klockan.
Just det, det är en klocka. Du såg det, då hade det slut stort i fredags.
Ja, jag blev orolig för jag hade inte sett det, men den kör fortfarande DN-klocka.
Jajamän, det är det då ett uppslag med liksom verkligen grafik som de har suttit och jobbat länge med på sporten.
Berätta vad DN-klockan är. För dem
ja, DN-klockan är ju en gammal tradition. Jag vet inte hur gammal, det borde du kanske veta, men jag läste en artikel. För den kom, det är samma artikel varje år nästan. Mm. Men det är att de har en tävling om vem som gör det första premiärmålet. Och det kan ju vara fram, alltså eftersom premiäromgången är utspridd som det har varit denna gången. Det skulle kunna vara så att om det tidigaste målet kom mellan AIK och Degerfors på måndagskvällen så är det de som vinner DN-klockan då.
Jag ja, just det. Ja. Ja. Men det tycker jag, särskilt som de här tiderna så är det en konstant att hålla i handen ja. Med DN-klockan.
Ja, jag noterade också det att i söndags då, dagen efter premiäromgången, så var det ett matchreferat i DN där det var då mellan Malmö och Hammarby och så stod det så lite kommentarer från Billborn och någon från Jundal Thomasen. Så avslutas sista stycket är bara om DN-klockan.
Ja, det är bra.
Det liksom vävs in i en vanligt matchreferat.
Ja, man behöver en konstant. Jag tyckte att en sån var på ett sätt är det ju inte där eftersom Halmstad är nykomlingar, men jag tyckte det var talande då. Kanske då, jag förstod att AIK imponerade på måndagskvällen och vi återkommer väl till det, men av det som jag såg så var den bästa spelaren Andreas Johansson, gamla Ante-G i Halmstad. Och de är förvisso nykomlingar, men han känns ju inte ny i de här sammanhangen. Och det var också på något sätt, alltid inför en premiär så vill man både prata om och skriva upp det som känns nytt och häftigt, nyförvärv eller unga spelare eller någon cool tränare eller så. Och så slutade det liksom med att på en jävla slutet risig plan på Örjans vall så hade Ante-G som ju alltid har sett, är han 37 nu? Han har liksom sett ut som 37 i 10 år. Han kommer fortsätta se ut som 37 även i 10 år framöver. Så liksom tiden talar för Ante-G på det sättet. Så är det ändå han som står där och har varit bäst på plan. Och Micke Boman hette matchhjälten.
Ja,
det är också någon slags konstant som kändes trygg.
Absolut, om vi snackar bara lite om Ante-G där, så han styrde och ställde precis som han ville. Och man blev lite förvånad så med Häcken. Att det var kanske gräsmattan som i första anblick de första minuterna såg superfin ut på Örjans vall. Grön, frodig, liksom välklippt så. Men sen efter bara 50-60 minuter så är det ju liksom som att någon har släppt ner massa granater i Halmstad. Och de har landat där och det är liksom bara grästuv överallt. Och det blir svårt för Halmstad då som vill rulla runt.
Häcken.
Ja, men Häcken. Ja. De vill rulla runt och sådär. Men det går inte för det så är det ganska långsamt. Bollen stannar upp och den studsar till och sådär. Så att de börjar lyfta långt. Och då står ju Baffo som också var otroligt bra.
Mm.
Baffo och Ante. Och hur enkelt som helst plockar ner bollarna på bröstet och gör liksom en rabon. Alltså. Ja. Det gör de inte riktigt, men ungefär så nästan. De hade inga riktiga problem med det.
Så Baffo är tillbaka. Jag undrar om det var han. Jag tror att det var Baffo. Spelar inte längre roll vem det var som jag ringde, han som inte satt och porrsurfade när jag ringde.
Just det. Det minns jag.
Vi säger att det var Baffo nu, men jag skulle ringa honom med något ärende och som man gör så han lät liksom lite trött när han svarade. Bara så hallå. Och då frågade jag, hejsan, vad gör du? Pornhub. Ursäkta, vad sa du? Pornhub. Vad är det du sitter och gör, sa du? Powernap. Jag trodde då att han väldigt ledigt sa att han låg och kikade lite på Pornhub och låg porrsurfa.
Kika lite, var med ett getöga.
Men han, istället så blev han då väckt ur sin powernap på tredje försöket. Så det hade ju varit ärligt och på ett sätt lite härligt att man så avslappnat berättar sånt man inte brukar vilja berätta kanske. Men det var en tupplur och inget annat. Jag tror att det var Baffo. Jag ber om ursäkt om det var någon annan.
Men du nämnde Boman också. Volleymålet här mot Häcken. Och jag tänkte på det att
han är ju citerad i senaste numret, Micke Boman.
Väldigt starkt citat.
Ja, han tittar in i det här Fredrik Tillbergs reportage om sjukgymnasten Simon Bakio i Halmstad som helt många andra. Så kikar Micke Boman in och är citerad på att säga oj.
Slutcitat.
Och sen försvinner Micke Boman ur texten.
Sen nämns han inte en gång.
Nej, men han dök upp här.
Absolut. Men en så kontrollerad och lugn volleyträff som Micke Boman får till där. Det är inte, liksom, det är inte det lättaste avslutet han gör. Det känns som att det bara kan göras av en så kontrollerad och lugn människa som Micke Boman. Mm. Alltså tänk själv om John Guidetti, så som man tänker att hans personlighet är. Från det läget, han drar ju den upp på 17:e raden. Och du vet, Zlatan, han drar den för hårt så att den studsar. Drar den stenhårt i stolpen och sånt där. Men det är någonting med Micke Bonans personlighet som gör att den sitter så jävla perfekt, så mjuk, fin träff. Ta inte i för mycket, inte för lite.
Ja, men det är också där? Att han har precis lagom anspänningen för den här premiären. Ja, det ska bli kul, men liksom, det här har vi gjort förr.
Ja, precis. Det står 0-0 här. Tänk om jag missar det. Det gör inte så farligt.
Nej.
Det finns någonting där, tror jag. Personligheten avgör avslutet.
Ja, och trevligt för oss, för vi har ju en lite speciell förhållande till Micke Boman. Han såg ju oss spela fotboll en gång. Ja. När vi mötte Filter på en lunchmatch på Heden för ganska många år sedan, när Micke Boman tillhörde Blåvitt. Då kom han ju ner, bara för att kika lite.
Stod där sagt i 30 minuter, sidlinjen.
Ja, vilket vi uppskattade då. Så som dess så håller man honom lite närmare hjärtat.
Ja, precis. Sen så tänkte jag då på att igår när jag satt och tittade på AIK och Degerfors, så blev jag inte riktigt klok på matchbilden. För att AIK kände så otroligt tunga, stabila, intakta bakåt. Men jag saknade lite grann spetsen framåt, så som kanske det problem har varit på sistone för AIK. Stefanelli, visserligen, Rivi, det är inte jag den första som säger så, men det känns som att han erbjuder någonting helt annat, och det kommer säkert bli succé för honom, tror jag, i det
laget. Det var väl många som tyckte det var konstigt att han inte fick större förtroende under första rundan under Norling.
Men så i den 59:e minuten så säger Irma Helin, som var expertkommentator i matchen, så här: det är efter ett omställningsförsök från Degerfors sida. De vinner bollen och försöker ställa om, vilket de hade rätt många chanser att göra mot AIK. Och då säger Irma Helin så här, för det misslyckas då. Då säger Irma Helin så här: jag kan inte bestämma mig för om det är AIK som är blixtsnabba hem i försvarsspelet, eller om det är Degerfors som är halvsega i kontingsspelet. Och jag hade inte liksom tänkt på det riktigt så. Men hon sa precis det, som det är helt rätt.
Hon är bra överhuvudtaget.
Ja, verkligen alltså. Och jag tyckte det var så jävla liksom talande för vad som var problemet. Att AIK var lite småsega hem i liksom försvarsspelet. Samtidigt var Degerfors också halvsega framåt. De kunde inte utnyttja det. Så det var jävligt talande för matchbilden, kändes det som.
Ja, vi får väl se. Nu har vi liksom en match att gå på. Och det dras alltid ganska stora växlar så där. Men det ska bli spännande att se en sån spelare som Johan Bertilsson i Degerfors nu. Som har ju framstått. Man skulle ju kunna vara taskig mot honom och säga att han verkar vara det vi har kallat tidigare för en nivåspelare. Han har ju rätt mycket allsvensk erfarenhet. Man har ju aldrig varit kungen av allsvenskan så där. Men han var ju kanske superettans bästa spelare i fjol. Oerhört bra både för offensiven och för hela balansen i Degerfors. Säkert den spelare som tränarna tog ut först i elvan så. Om man tänker att så stor skillnad ska det inte kunna vara. Han borde kunna liksom visa sina kvaliteter. Jag såg att han blev utbytt här och att Degerfors-anhängare såg gjorde att han gjorde en slät figur. Mm. Men sådana här spelare är alltid intressanta. Att så här, vad händer när steget är ett annat? Han har ju liksom inte floppat på allsvensk nivå, men det har ju inte riktigt så här, att han får visa sina styrkor där. Mm. Så här, är det sån skillnad? Eller, så här, det ska bli spännande att följa honom och hela laget förstås. Men, ja, nu såg jag inte den matchen igår då, eftersom jag var på närakuten.
Sen lite kort om de sista 15 minuterna mellan Kalmar och Östersund.
Ja, du såg ändå lite där.
Ja, jag förstod ju i halvtidspausen så nämnde de att det hade varit ett nytt Kalmar. Ett nytt Henrik Rydström Kalmar som första halvleken mot Östersund hade haft ett bollinnehav. Om det var på 75% eller 85%. Jag tror att det var 75, för 85 låter ju helt extremt. Och det blev ju liksom lite talande också då när Östersund för några år sedan var det laget som liksom kom upp i allsvenskan och tog alla lag med storm med sitt bollinnehav och hur de passade runt och sådär. Och menar, Sirius förra säsongen var också ett lag som hade väldigt mycket bollinnehav. Det känns som att Rydström har jobbat stenhårt här under de senaste månaderna med att Kalmar ska bli ett lag som äger boll mycket, mycket mer än vad de gjorde under fjolårssäsongen. Men sen så ser man då hans spelare. Inte så att man trillar av stolen.
Nej, vi ska inte vara taskiga, men det framstår ju som att han har ett ett spelarmaterial som det inte liksom är guldkant på. Några är liksom kvar sen tidigare och så är det väl en del som man hoppas på. Mm. Men det kan man ju också säga att det kanske är tacksamt för honom att få mandat för den typen av fotboll han vill spela. De borde ju, det borde inte finnas så jättemånga rebeller där kanske, att de rättar sig in i hans passningsorienterade led då.
Ja, lite så, och det känns som att det skulle kunna vara som så att Kalmar blir motsvarigheten till vad Brighton är i Premier League.
Vad menar du då?
Ja, men Brighton spelar ju ofta så himla fin fotboll. De liksom har väldigt mycket bollinnehav, men de har liksom inte den här spetsen på någon position i laget.
Som upplagt för en Axén-sågning då?
Ja, men du tror inte Axén direkt i halvtidspausen. Han fick lite rapporter. Han hade mest ögonen på AIK-matchen.
Ja.
Men när han liksom får lite rapporter om att han har mycket boll, men det är inte det handlar om.
Var han, också kritisk mot att Degerfors inte kan komma upp och vara naiva nu kanske?
Ja, men... absolut, det nämnde han också. Ja. Det går inte. Precis de två sakerna hade han.
Ja.
Vi båda gillar ju Axén.
Ja,
ja. Man vet ju lite grann vad man ska säga. Sånt läge. När han säger att ett lag har mycket bollinnehav och de inte har lyckats göra mål, då är det ju bara piss.
Mm.
Men det är, jag är rädd för att det blir så lite grann för Kalmar. De kommer spela fin fotboll. De kommer spela, vad ska man säga, en publikfriande typ av fotboll där de liksom passar runt mycket. Det är inte mycket långbollar. De spelar inte cyniskt överhuvudtaget. De försöker. Men så har de ingen som riktigt sätter dit chanserna. Och kanske de har inte heller kanske någon som verkligen kan vara avgörande defensivt heller. Så.
Vi får se hur de får ordning på det där. Det här avsnittet som har börjat med en massa allsvensk surr här, det gör vi i samarbete med Telia. Och Telia har Sveriges bästa sportpaket med allt innehåll från C-more och Viaplay samt Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus samlat i tv- och streamingpaket. Det är alltid live och utan fördröjning, och enligt SKI så är det här Sveriges bästa tv-tjänst som Telia erbjuder. Och i det här så ingår alltså C-more, Viaplay och Discovery Plus för priset 599 kronor i månaden. Och då sparar man faktiskt över 400 kronor i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att köpa alla de här separat. Så man kan skaffa det här sportpaketet från Telia på telia.se/sport. Så får man allt samlat på ett ställe då. Och det betyder ju alla matcher i Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus och C-more och Viaplay. Det är hos Telia då alltså.
Vi gör också det här avsnittet i samarbete med Sportbladet. I Sverige är vi väldigt fascinerade av utländsk fotboll och stjärnorna som finns där. Samtidigt drar Europas femte bästa ligagång den 17 april här på hemmaplan, där några av världens största stjärnor håller till. Detta är något som Sportbladet vill lyfta fram. Därför kan man nu se alla matcher från OBOS damallsvenskan för 199 picadoller, kronor alltså, i månaden, live på Sportbladet Play. Gå in på sportbladetplay.se för att teckna ett abonnemang.
Mm.
Du Johan, på tal då om viralitet, om man får prata i de luddiga språktermerna,
ja.
Att man blir stor på nätet som du har blivit nu.
Ja, vältenätet.
Vältenätet. Så blev ju Ola Wenström också detta i fredags, tror jag att det var. Det var ett dygn innan allsvenska premiären. Där han la upp ett klipp i sina SoMe's. Sociala medier. SoMe.
Säger man så?
Nej, jag vet inte. Ungefär så säger man. SoMe tror jag det heter. Som handlade om att något som kanske ganska många har tänkt på.
Du, innan vi bara går in på själva budskapet som Wenström hade där.
Mm.
Är han då den, jag vet att vi efterlyste det i podden för säkert ganska länge sedan, eftersom det blev populärt med, det var väl mest gubbar, ett äldre, som då blev stora genom att tala direkt in i kameran. De skrev inte och de blev inte intervjuade, utan de pratade själva, och de kanske satt i en bil om de hette Joakim Lamotte.
Sven eller, Melander, va?
Ja, precis. Aha. Eller satt man hemma som Sven Melander. Eller Stefan Sauk. Mm. Rätt mycket så här, berättar hur en slipsten ska dras, och rätt mycket vad som är kanske fel i det här landet eller vad det nu är. Och så blir det väldigt stort då. Folk sitter och håller med så här, bra sagt, typ så. Då sa vi att det finns ju kanske en lucka för en sportfigur här att titta rakt in i kameran och säga saker som folk kan gå igång på. Absolut. Kanske är Ola Wenström då den personen nu efter att han har gått igenom skilsmässan med Nent.
Nent, ja. Precis, via satt där. Ja, absolut. Och han gör det ju bra då. Det är hans budskap i det här klippet. Det är väl en 2 minuter långt. Det är ju det här med att det är då, som han säger, fullkomligt ologiskt och ofattbart att fotbollen och idrotten inte tillåts ha några som helst åskådare på plats.
Mm.
Det är väl inte bara fotbollen, utan det är idrotten i stort, elitidrotten. När så mycket annat då runt omkring oss i samhället pågår som om det inte vore en pandemi.
Vad är det han gör så bra, Ola? För det är ju inga nyheter riktigt, att många tycker så.
Ja, men det är tydligt. Det är välformulerat.
Ja, men han är proffs.
Han är ju ytterst proffsig när han gör det här. Det är inte som om jag skulle sätta mig i 2 minuter och snacka lite om ditten och datten, så blir det inte så bra. Nej. Men han är ju redan där, är han ju skicklig och har ju liksom ett försprång med väldigt många andra.
Mm.
Och sen så säger han väl liksom, nu har det gått ett år. Vi vet om lite grann hur smittan fungerar. Att den är mycket, mycket större risk när det är inomhus och det är liksom slutna dörrar och fönster. Och så gör man då de här, tror du han gjorde Ullared, liknelsen?
Jag hoppas att han i så fall creddade mig då.
Det var det jag tänkte, nu går topplocket hemma på Johan om man säger detta. Nej, det som du var först i Sverige för ett år sedan.
Ja, jag påstår det i alla fall. Det är min motsvarighet till att Benny Lennartsson vill ha cred för 94 frisparksvarianten.
Precis.
Och aldrig riktigt ger sig.
Du kommer aldrig släppa bitterheten.
Det var min.
Nej, men den parallellen, man har ju sett här liksom hur det ser ut kanske under påskhelgen och sådär. På Skansen kom det bilder liksom på de här otroligt långa köerna. Det är väldigt, väldigt mycket folk på en väldigt, väldigt liten yta. Och så ser man då hur det skulle kunna vara kanske på Friends eller Tele2, de här stora arenorna där de tar in liksom 30-40 tusen. Kan man inte få in 500 pers eller 1000 pers? Mm. Vi får ha 8 personer. Och det såg man nu då i helgen, premiäromgångarna, de här 8 supportarna. Det liksom framstår ju som att, precis som Ola Wensson säger, det är ofattbart och det är ologiskt och det saknar all sans och balans.
Mm.
Så det är det han sitter och säger där.
Det enda positiva med det är ju att man får se de här, jag måste säga att jag är väldigt svag för dem, jag är väl lätt manipulerad på det sättet. Men det har ju blivit populärt då i pandemitider att klubbarna lägger ut på, vad sa du att det kallades? SoMe.
Ja.
Sociala medier.
Lita inte på mig, Johan.
Ibland har det varit spelare som ringer upp och tackar för att folk har köpt årskort.
Mm.
Och sett att Malmö har gjort det och andra klubbar också.
Oskar Lewicki har fått mycket cred.
Ja.
För hur han agerar i de situationerna.
Ja, och det får han av mig med.
Ja.
Han var väldigt, inte
alltid avslappnad.
Lätt. Ja, det är inte alltid lätt att bolla sådana samtal.
Och så liksom, inte sådär självklart. Han är så självklart intresserad av den som han ringer. Ställer lite frågor som man kanske inte förväntar sig att en fotbollsspelare gör.
Precis, på lagom nivå, ja.
Ja,
och nu då istället så har jag sett att eftersom de får ta in 8 personer så såg jag att Djurgården la ut att när de ska möta Norrköping i nästa omgång så har de lottat då vilka 8 årskortsinnehavare som får den äran att bevittna detta, och så ringde Bosse Andersson upp till de personerna. Och fan vad det funkar på mig ändå. Det känns också som att han inte fejkar, för att han är genuint glad att ta de där samtalen. De vill ju släppa in mer och vi är ju kritiska mot att inte få vara mer. Men det blir i alla fall bra innehåll när han ringer upp där och säger, hade du planer? Ja, det kan vi ju nog ha plats för. Det är mys-tv faktiskt.
Långbenskrattet där.
Ja, han har ju de där att han... Det är inte så roligt, men Bosse skrattar ändå väldigt mycket.
I alla fall, Ola Wenström blir viral i en perfekt värld. Så jag tänker att jag ska inte ens försöka att bli viral nu. För det jag ska säga nu, det handlar lite grann om kanske breddfotbollen och barn- och ungdomsidrotten.
Mm.
Det är som så nu, Johan, att nästa helg så är det seriepremiär för Näsets PT-lag. Mitt lag då, som jag tränar för. Det är dubbelmöte mot Örgryte IS. Avspark 10-0 på Åkerhetsvallen i västra Göteborg. Och det är verkligen äntligen så. För att efter flera månader utan tillåtelse att spela fotbollsmatcher så ska vi nu då äntligen få både vinna och förhoppningsvis kanske också förlora någon match. För det behöver vi också göra. Mm. Och det är en 2-3-1-formation som ska testa vingarna med ännu offensivare ytterforwards än i fjol. Och det är uppspelsvarianter som vi har nött på de senaste månaderna. Och vi då i Näsets PT-lag, vi är inte ensamma om att verkligen längta efter matchspel. Något då som inte har varit tillåtet på flera månader. Och det har varit träningar och träningar och träningar. Så har det varit då vecka ut och vecka in. Och det har varit regn och hagel, snö och halka och vindar och stormar. Vi tränar på och försöker hålla entusiasmen igång. Men det är inte lätt, för det blir liksom aldrig de här matcherna. Man får liksom aldrig riktigt gå på kalas med våra barn då. Och vi är då inte ensamma i Näsets PT-lag om att notera hur våra killar börjar tröttna på det här tillståndet att inte få lov att spela matcher. Tappa sugen. Och det är tusentals lag i Sverige som just nu då längtar efter något annat än att träna. Och under vintern då så har siktet varit inställt på kommande helg den 18 april. Den tidigare restriktionen då, som har förbjudit alla former av matchspel och träningsmatcher, skulle gälla fram till den 18 april. Och nu är vi då bara dagar bort från det här datumet. Och vad är det som gäller? Ska vi få spela mot ÖIS? Ska alla andra tusentals barn och ungdomar i Sverige få spela matcher kommande helg? Och det är ingen som vet.
Nej, troligen inte va?
Nej, ingen vet detta eftersom det är knäpptyst. Men vi ska fortsätta att planera som om det ska bli av. Och det är inte utan att man tänker att det finns paralleller till hur det kanske var för restaurangbranschen i Sverige tidigare vintras när det blev restriktioner. De blev tvingade att ändra sina serveringstider och vad som gällde där. Först var det väl till klockan 22 om kvällarna. Och sen när de hade då fått ett datum, precis som vi fått då det här datumet i april, så har de fått ett datum. Och okej, nu så återgår vi kanske till det normala. De hade räknat med det. De hade börjat ringa runt till serveringspersonal. Ta in, lägga om schema. Skriva om bara liksom, du vet, nya tavlor, griffeltavlor. Mm. Det här är det som gäller. Och så är det bara typ ett dygn innan. Meddelelse, nej, vi förlänger det här. Och då blev de ju tokiga. De förstod väl kanske att ja, men det är ju en pandemi vi lever under. Det är jävligt speciella förhållanden. Det är inte det som de kanske nödvändigtvis blir liksom frustrerade och irriterade över. Utan det är ju liksom bemötandet från de som sitter och bestämmer att fan, kunde inte gett oss i alla fall 5 dagars varsel om det här. Mm. Varför måste man vänta in det här? Som att ni tar inte oss på allvar. Ni fattar inte vad det här betyder för oss. Och det var då de går ut, vet, med sina slävar och börjar slå på kastruller, vilket de fortfarande gör. Så givetvis är de också missnöjda över vissa andra saker. De förstår väl kanske inte riktigt allting heller. Mm. Liksom,
men ni kan relatera här då?
Ja, och det är lite så, fan, det är liksom nästan inte läge att vi ska ta vår dobbsko och gå ut och hitta någon jävla hörnflagga och stå och slå på dem och se. För att
det är en riktigt skön gammal reklamskylt. Mm. Så här, som när det var upprört på Råsunda förr i tiden när folk gick ner och drog liksom, handflatorna i plåten.
Ja, precis.
Det är verkligen det här jobbiga ljudet.
Ja, nej, men lite så, för att det är det man känner, att det är ju den ena saken i det här, är att fan bara berätta för oss hur det är. Det är ju ändå så, som ideell ledare, vilket vi är, alla vi som håller på med barn och ungdomar i Sverige, i alla typer av idrotter. Vi behöver också planera lite grann våra helger. Det är rätt mycket för en huvudansvarig tränare som har kanske 30 stycken killar eller tjejer i ett lag som är 10 år. Och planera kommande helg, man ska boka in planer, man ska boka domare. Man ska skicka ut kallelser till alla som ska svara. Hur många blir vi? Hur många spelare får vi ihop? Bör vi hämta in spelare från ett yngre lag? Det är alla de här sakerna runt omkring som påverkar oss. Och vi får liksom inga svar. Och det är bara några dagar bort hur det ska bli. Och det troliga är, som du säger, att vi inte kommer att spela mot ÖIS. Men någonstans så måste vi också förbereda oss för att det kanske blir så. Man vet inte. Förstår du?
Mm.
Det är en jävla jobbig sits. Men i det här så finns det också då att 99% av den debatten och det som Ola Wenström framförallt kanske lyfter upp då, och som nästan alla andra lyfter upp i vår kår och i liksom toppfotbollen, det är ju liksom att publiken ska få återgå till matcherna, för att det är viktigt som fan för liksom hela svenska liksom fotbollsmyllan, så att supportarna får komma. Det är supportarna som är liksom allsvenskan eller superettan, och säga stämningen, det blir inte som vanligt och sådär, och pengarna, vad det betyder och sådär. Men 99% handlar om det, men det är ju liksom 99% av den svenska fotbollen handlar ju om barn och ungdomar. Att de ska få kunna spela fotboll till exempel. Och det är väldigt få som tar den debatten. Så mitt lilla inlägg här handlar väl mer om det. Att ja, fan, det är där det är egentligen borde vara mycket, mycket mer snack. För att det är ju ändå så att får inte vilja spela matcherna kommande helg eller om 2 helger. Jag köper det om det är så att man ser att det blir restriktioner för andra delar i samhället. För det är ju ändå så liksom att bara någon kilometer från Åkerhällsvallen, som är Näsets hemmaplan, så finns Frölunda Torg, som är en mycket mindre variant av Ullared. Men är man där, så en, som jag var förra veckan, för jag behövde köpa nya gympaskor, så är det är ju liksom 1000 bilar på parkeringen där. Och 1000 bilar innebär att det är minst 1000 personer inne på Frölunda Torg inomhus som knallar runt där. Och jag kan inte begripa det. Och det är precis, det är ju den här öppna dörren man slår in. Det är fullkomligt obegripligt att man får lov att göra.
Var det på Frölunda Torg du såg Häckens gamla målet Kristoffer Källqvist på systemet en gång?
Ja, precis. Ja. Väldigt sådär. Han var inte alls hög på vardag. Men jag tror att det var inför någon högtid. Kan vara inför nyårsafton.
Icke-pandemitid.
Icke-pandemitid, ja. Väldigt mycket folk, vet. Och han är ju lång. Och han sticker ut, så han var ju i huvudet längre än alla andra.
Men det var något om att han såg lite brydd.
Ja, men han skannade runt där, det var sådär. Oh, vad var det nu för instruktioner jag fick hemifrån? Var det rött vin eller vitt vin? Och så måste jag gå fram till den hyllan. Det är så jävla mycket folk där.
Alkoholfritt borde man ha. Kanske också.
Precis. Något. Men det är ju så lite grann att man känner att man drabbas som barn- och ungdomstränare när väldigt många andra glider liksom mellan fingrarna i de här konstiga tiderna som vi lever i. Och det är svårt att acceptera. Liksom. Det är svårt också att förklara för barnen som kanske dagen innan vi har haft en träning berättat att ja, men igår var jag på Ikea och köpte en ny säng och det var jättemycket folk där. Varför får inte vi lov att spela fotboll utomhus? För spelar vi mot ÖIS med ett lag så är det kanske, säg att det är 15-18 killar som är involverade utomhus. Och hälften av dem, alltså de killarna i vårt lag, de går ju i samma skola och leker på fritiden och likadant är det för ÖIS-killarna. Och så är det några ledare, så vi är kanske 20 stycken personer på en yta som är så otroligt stor och det är utomhus. Att vi inte tillåts göra det. Och så kan man då säga att ja, ja, men det är så att man vill kanske förhindra att folk reser från olika stadsdelar och sådär. Man ska inte beblanda sig. Men det gör ju folk. Är det på Frölunda torg? De där 1000 bilarna, det är inte så att de kommer från kvarteret. Utan de kommer från hela jävla Göteborg för att åka dit. För att gå runt och strosa och shoppa. Det får man lov att göra. Mm. Och jag är inte dummare än att jag förstår att det finns en jävla ekonomi i det här. Att på kort sikt så är det så. Skulle man stänga ner Frölunda torg och Ullared och Skansen och liftsystemet i Åre och Idre och i Sälen. Så är det så jävla många arbetstillfällen som försvinner. Vilket innebär att från statskassan försvinner det miljarder bara i ett beslut. För då ska man betala ut olika typer av A-kassor och olika typer av bidrag och sådär. Men i fotbollens värld, stänger man ner fotbollen, barn- och ungdomsfotbollen, så kostar det ingenting på kort sikt. Det är bara en fritidsaktivitet som försvinner. Men på lång sikt, på längre sikt, så är det ju otroligt förödande. Nu kom ju siffror här för några veckor sedan från Riksidrottsförbundet om hur många barn och ungdomar det är som faktiskt gör färre aktiviteter.
Och som kanske lägger av då.
Som lägger av också, precis. Och på sikt så kommer det ju få otroliga följder. De kostnaderna, men när vi pratar så mycket om det skärmtid och att barn, framförallt unga killar, rör på sig alldeles för lite generellt. Och då ska man väl egentligen maximera förutsättningar för att man ska röra sig så mycket som möjligt i de här tiderna, när det är utomhus.
Mm. Så. Det är också folkhälsa, ja.
Det är också folkhälsa på ett annat sätt. Så det var min lilla brasklapp.
Det är väl lite också med, du störde det kommunikationen då, att man inte får. Det, du vet hur det är när man går in på ett café och man ska köpa en kopp kaffe och kanske en bit paj. Och man kanske är där med sitt barn eller någonting. Och så är det ingen kö, men den som står bakom disken kommer inte fram. Den är upptagen, den gör kanske någon latte, ställer undan glas eller så. Och så kan det gå 5 minuter utan att man ens blir tilltalad. Mm. Och då börjar man ju långsamt koka så, för man känner sig helt ignorerad. Men om personen bakom disken från början bara säger, jag måste bara fixa några grejer, men jag hjälper er så fort jag kan. Mm. Då kan man ju stå hur länge som helst.
Precis.
Då går han eller hon nästan plus på det och tänker, vilket trevligt bemötande. Klart, vi kan vänta, det är lugnt, det är trevligt. Vi kan sitta på den här låtsas blomman här så länge så, eller vad det nu kan vara. Men det är just så där när man inte får höra någonting så där, så det är då frustrationen ökar.
Absolut. Nej, det är ju en stor del i
och
det här.
Och man kan ju inte alltid vara den här heller som liksom manar till perspektiv. Det kan man ju ha såklart, att Sverige är ju förhållandevis öppet jämfört med mycket annat. Kunde varit totalt att man inte fick träna alls. Men så här, jag vet inte hur barnen hade reagerat om du, när de frågar varför de inte spelar matcher, och så då sätter du dem och så visar du den här dokumentären från Mali när talibanerna förbjöd all fotboll och de fick spela utan boll och låtsades. Var inte så jävla otacksamma. Gå ut och köra kvadden.
Nej, precis, så, precis.
Den vill man inte vara.
Nej, precis. Och det är lite den känslan man får sådär, fan vi ska vara tacksamma och glada för att vi får lov att träna. Och det är jag. Jag är jättetacksam. Det har ju varit så i många länder under lockdown-tider att man inte har fått lov att göra det ens. Men samtidigt så är det ju så himla svårt att förklara för barnen, för att man har inte ens ett bra svar själv. Varför är det så att vi inte får lov att spela matcher utomhus klockan 10 där det är 20 personer involverade utomhus? När man klockan 11 efter matchen kan åka till McDonalds, närmsta McDonalds, och gå in där på en liten yta och det är kanske 40 personer där inne.
Mm.
Det går inte att få ihop, det går inte att förklara, även om man hade varit Einstein. Det är liksom, det är obegripligt.
Jag hör vad du säger och jag tror att många lyssnare håller med dig också. Och jag tror att de flesta som tittade på Ola Wenström höll med honom också. Ola Wenström når ju lite bredare än vad du gör, men han skär ju heller inte riktigt igenom alla lager.
Mm.
Det som skulle krävas, om man verkligen vill sådär elda på den här debatten och frågan ännu mer, är ju att det här budskapet som du och Ola kommer med, lite från olika infallsvinklar, infallsvinklar.
Att lite olika leverans också.
Ja, eventuellt. Att det sägs av någon som når ut bredare och som är lite otippad. Man skulle kunna säga så här, GV säger så. Ja. Men ännu mer kanske någon som är dokumenterat ointresserad av sport. Mm. Carl Bildt blir ansiktet utåt för det här. Mm. Han kan behöva lite positivt nu efter andra världskrig-tweeten som var lite jobbig för honom. Men han är ju dokumenterat ointresserad av sport. Mm. Tippade på 7-3 när Sverige skulle möta Kamerun i VM. Brydde sig inte till skit. Och sen ska han ändå stå där och låtsas hylla dem. Sen. Om han skulle göra det här, då, han skulle ju nå lite mer oväntade personer. Han
absolut. Skulle, då,
det kanske är någonting sånt som krävs.
Ja, men tänk om det hade varit så. Nu vet jag inte om GV gör veckans brott längre. Han har väl lämnat SVT för TV4. Han har väl tagit en annan program där. Men just om veckans brott hade varit behandlingen av barn och ungdomar i idrottssverige.
Udda.
Veckans brott. Och så har han en lång utläggning om det. Det hade ju fått fart på den här debatten och diskussionen. För att det känns ju, det är ju det som saknas lite grann. Vi har ju inte liksom lobbyister som går våra ärenden. Utan det är ju för svag kraft bakom de här frågorna. Tyvärr då, eftersom det drabbar hundratusentals barn. Så.
Ja, man brukar säga när någon har haft en sån här bra sagt, Anders.
Tummen upp.
Ja, absolut. Du nämnde Rolle Nilsson här i förbifarten förut och du skickade ju en bild på honom till mig. Du brukar skicka bilder till mig på lördagsförmiddagarna för då sitter du i lite mer lugn och ro och läser din pappers-DN. Mm. Och ofta så skickar du saker du irriterat dig på. Men så var det inte riktigt den här gången utan då skickar du en bild på, det var från, jag gissar, en IFK Göteborg-träning inför deras premiär mot Örebro. Mm. På Kamratgården kanske.
Ja, jag tror att inomhus kan vara i Särnäkes arena. Kanske
ja, det kanske var en inomhus-träning. Ja. Det speciella med bilden var då att tränaren Rolle Nilsson var med och spelade fotboll. Mm. Är det Simon Tern han kampas med och försöker ta bollen ifrån kanske?
Precis så är det. Jag har bilden här framför mig som jag skickade till dig. Det är så att man kan säga först och främst att Rolle Nilsson är sen in i situationen. Mm. Och bara det. Min poäng var när jag skickade bilden till dig att hur nöjd tror du att Rolle Nilsson är med denna bilden som
ja,
publicerar?
Ja, och här gick då våra meningar isär.
Ja.
Det är spännande när vi är oense om brännheta ämnen.
Ja. Ja, men det är så att han, för det första är han sen in i situationen. Man ser att Tern har hunnit liksom, ja men, fösa bort bollen. Och det ser ut nästan som att Rolle Nilsson ska gå in med dobbarna och sätta dem på eventuellt den här ankeln som han sen får ont i matchen mot Örebro. Men det är inte riktigt bara det som är grejen, utan Rolle Nilsson, som ju kanske fick bli någon typ av rätt tidigt på 90-talet, någon symbol för lite den fåfänga fotbollsspelaren. Det var inte så vanligt på den tiden.
Det krävdes ju inte så mycket. Det som krävdes i Rolle Nilssons fall var väl att det kom ut att han före varje match fönade håret noga.
Ja, men han kändes också som att det var en kille som när han klippte sig så bokade han nästa klipptid redan hos frisören. Eller hur?
Ja, säkert ja.
Ja, men det är ju, det är ju verkligen en vattendelare där man kan, det gör inte du och jag.
Nej, det avstår man alltid. Nej, vänta lite.
Nej, precis. Det går ju inte för många veckor innan han är hos frisören nästa gång.
Nej.
Och det var ju till och med så, jag tror att det var min mamma, jag vet inte om jag har nämnt det, men det var häromåret när vi var på stranden i Lerberget, nordvästra Skåne, är ju lite Rolle Nilssons gamla huts, han kommer ju från Helsingborg. Så är vi där en eftermiddag och så säger min mamma helt apropå, ni vet väl vad de säger om Rolle Nilsson? Ja, min pappa tittar på mamma, varför pratar du om Rolle Nilsson? Hon är väldigt ointresserad av fotboll. Pratar du om Rolle Nilsson? Nej, sa vi. Ja, det sägs att han har minst 100 kostymer hemma.
Ja,
du vet, det blev det kvar lite grann från den tiden som att det var fåfängen Rolle.
En lyxlirare.
Ja, men jag tror mamma tyckte han var väldigt snygg också.
Ja, så. Det vet jag att många tyckte. Och så har det ju talats om hans mycket vältrande kropp då. Nästan mer då efter hans spelarkarriär. Att ofta har nämnts att gud vad tränad han är. Och det kan ju, alltså man ser ju Rolle Nilsson rätt ofta i Göteborg. Och man hinner ju sällan titta på honom särskilt länge. För ofta är han ute och springer och då håller han ju ett högt tempo.
Högt tempo, ja.
Och jag har även sett honom med barn i släptåg där han går väldigt spänstigt också. Ja. Så han har ju ofta fått liksom vara bilden nu som tränare av den väldigt vältränade personen.
Ja.
Du hävdar då att han då i och med det här etablerade bilden av honom som vältränad och snygg kanske så, är missnöjd med den här bilden.
Ja, precis. Man ser ju lite grann här, om man ska vara lite elak mot honom, så ser det ut som att han alltid sett yngre ut än vad han är. Brunbränd, är ju så. Är solen framme så går han gärna ut, tror jag, i solen. Men här ser han liksom lite blek ut, lite småskäggig. Han har så här 4 dagars stubb, inte bara 3 dagars stubb. Och han, man ser nästan liksom en tillställning, är det en dubbelhaka? För han har lite i den grimagen. Ser ut som att det är lite lidelse i ansiktet här. Så att, oh, det är jobbigt här, jag hänger inte riktigt med Sigmund Tern längre.
Och jag tror då att han ändå är ganska nöjd med att folk får se att kolla, jag kan fortfarande vara in action i ett träningspass i Sveriges högsta serie.
Glaset är halvfullt för dig, glaset är halvtomt
och,
för mig.
Märk väl då, jag är 57 år. Mm. Han är alltså 57. Ja. Han är snart 60. jag menar, det har ju någonting.
Ja, absolut.
Men vad jag tänkte när jag såg bilden var också, och egentligen så vet jag faktiskt inte om Rolle Nilsson bryr sig så mycket, för trots att han då kanske hade den här bilden, vi överdriver den lite här, så har jag aldrig slagit mig som en linslus, någon som har älskat att synas. Han verkar ju varit ganska privat och liksom inte skygg, men ingen som liksom dansar framför kameran direkt. Nej. Så. Utan jag fick en annan tanke här, och det var ju då, för det blir ju då lite roligt, du ser den här bilden och Rolle Nilsson är med och kör, och det ser även andra läsare, att det är liksom en kul grej att tränaren är här. Jag tänkte ju då att Rolle Nilsson kanske också hade en annan tanke med det här. Han har ju själv en bakgrund som spelande tränare på några ställen. Det är ju ett fenomen som inte är så vanligt längre. Förr så var ju det, när storspelaren la av på högsta nivå, så tog han kanske över ett lite sämre lag och blev spelande tränare. Och det har ju funnits framgångsrika spelande tränare på hög nivå. Kenny Dalglish, Souness i Rangers, Ruud Gullit var väl det i Chelsea ett tag tror jag. Och Rooney lite i skymundan var väl ett tag spelande tränare innan han la av i Derby, va?
Derby där huvudtränaren var Cocu.
Just det.
Jag vet inte alla minst, men han fick ju foten då, Cocu, här i vintras. Och då var det väl så att Rooney gick från att vara spelande assisterande tränare till att enbart bli tränare. Så han var av.
Ja,
lite stängde dörren lite i skymundan. Lite som Oscar Wendt stängde dörren till landslaget i skymundan.
Noggrant, men rejält.
Precis så. Så nu är han väl, jag tror att han är fortfarande tränare för Derby Rooney.
Och det går ju inte alltid bra. Vincent Kompany blev ju faktiskt spelande tränare i Anderlecht när han flyttade hem till Belgien. Och det gick inte så bra, tror jag. Numera är han då, inom citationstecken, bara tränare för Anderlecht.
Bollan, va?
Absolut.
I Crystal Palace, assisterande tränare.
Ja, nu är mer inne på lite misslyckade kanske, utan att vara taskig mot Brolin. Men Brolin och Lombardo, just minns det, vi ju från Crystal Palace. Och det var väl att de skulle under ett kort tag ratta Palace.
Ja,
men
det var ju också lite grann att han skulle vara tolk, eller? Mellan Lombardo, italienaren, och de engelska spelarna.
Ja, det kanske inte skadade i alla fall. Jag såg en Lombardo själv, hade ju ganska intressant citat, apropå sig gammal ut tidigt då.
Ja, just det.
Han var, jag tror inte mer än 31 då, Lombardo, men han hade ju varit flint ganska länge. Men han sa då, när han fick frågan om att ta över Palace som tränare, så sa han att jag var hemma och blev chockad när jag blev kallad av vår ordförande. Jag fick bara en halvtimme på mig att ta beslut, men när jag väl sagt ja, kändes det som jag hade blivit överkörd av en lastbil. Det låter ju inte så positivt. Och det blev ju inte så långvarigt för Lombardo och Brolin. Men Rolle Nilsson då, visst var han väl ett tag spelande tränare i Coventry?
Ja, det är jag 99% säker på.
Ja, att han fick ta över efter Gordon Strachan kanske.
Som väl också var spelande tränare.
Ja, det var han. Och slagkraftig. Han hade ju lite så sur framtoning, men han kunde, var väl någon reporter som någon gång ville fånga honom i farten och sa, Gordon, a quick word, och han, Gordon Strachan, sa utan att stanna, velocity, och bara fortsatt. Vilket är ju, jag är kvick i huvudet då. Absolut, han var spelande tränare, men Rolle Nilsson, det var ju på ganska, då var väl Coventry fortfarande, de var ju på väg ur, men fortfarande ett Premier League-lag.
Absolut.
Och det är ju ganska stort egentligen, att han var det. Och så Gais förstås, där var han ju tränare men fick ju hoppa in vid behov. Och jag minns ju att han gjorde det på en av de första, sådär lite på svensk nivå, större matcher jag bevakade, när Gais gick upp i Allsvenskan, tror det var 2005.
Är det då Leighton Baines?
Det finns en bild på mig där jag ser ut som Leighton Baines.
Ja.
Det är under min brittpop.
Ja, precis.
Landskrona slår de ut i kvalet, och då var det väl lite skador eller avstängningar, och då fick Rolle spela då. Så han vet ju hur det är.
Då du snackar med Bobby Friberg på den bilden som du har Leighton Baines, Frida.
Ja, kan jag mycket väl göra. Ja.
Ska vi se om vi kan gräva i arkiven när vi lägger ut avsnittet, om vi kan hitta bilden.
Ja, jag vet att den har cirkulerat någon gång på SoMe. men den här bilden då som är tagen nu då på Rolle, så tänker jag att han är ju inte en sån där lustigkurre som bara säger, nu ska jag skoja lite med spelarna. Och han är ju definitivt inte någon spelande tränare. Och nackdelarna är ju uppenbara med att vara spelande tränare. Men det kanske finns något annat också som han är ute efter. Jag lyssnade på en intervju med Robin Söderling nyligen i en tennispodcast, tennismagasinets podcast, som jag vet att du har blivit intervjuad för nyligen också.
Ja, precis. Det är ett avsnitt som släpps av någon vecka. Ja,
det är spännande, för de senaste har varit Niklas Kulti och Mikael Tillström, och sen kommer Anders Bengtsson.
Jajamän!
Där var Söderling intervjuad och då talade han. Han är ett praktexempel, Söderling, på sådana som vi ibland tar upp här, fast då brukar det vara fotbollsspelare, att det kan ofta vara, man får inte ut så mycket av att intervjua dem under karriären. De har liksom tunnelseende eller är inte beredda att reflektera och de är som en mussla och verkar inte gilla det. Men alltid värt att kolla med dem några år efter de har lagt av. Söderling är verkligen så. Han var ju tvär och svår att intervjua, men nu är han jätteintressant att lyssna på. Mm. Rekommenderar den intervjun. Han pratar intressant om sin egen karriär och även då lite om sin tränarkarriär. Mm. Han är då Davis Cup-kapten för Sverige och under ett tag så var han också tränare för Elias Ymer och hjälpte honom. Han är det inte längre. Men då sa Söderling att i början så hade han mest stått och betraktat Ymer på träningarna och matcher, stått vid sidan av, kanske kört några övningar, sen analyserat video och finns all statistik man kan få ut och det var ju bra, men efter ett tag hade han börjat spela också lite grann själv med Ymer, kanske lite matchspel och så på träningar och då sa han att då fick jag en dimension som det var svårt att sätta fingret på, men man kan stå hur mycket som helst på sidan och följa varje rörelse och analysera till förbannelse. Men när man spelar mot personen i lite mer sådär hårt läge, då lär man känna personen som idrottsman eller kvinna på ett sätt som inte riktigt går att göra vid sidan av fullt ut. Och då tänkte jag då på Roland Nilsson att han kanske tänker någonting sånt där. Visst, det ser lite kul ut att jag är med 57 år. Mm. Någon redaktör på Offside tycker att jag börjat bli klubbsig, men det skiter jag i. Att han kanske också får en lite så här, förståelse för hur man reagerar på planen i vissa situationer som kanske är svårt att få fullt ut när man bara står vid sidan av.
Det är faktiskt superintressant det som Söderling är inne på där. Jag har inte tänkt så tidigare. Och då kan man ju tänka att Rolle då, om man är med här på en träning och säger att han har, framförallt då kanske gentemot de lite yngre killarna, om man säger att han läker att han är Bjärsmy som är mittback i Blåvitt. Och så har han Yellow kanske som är ung, upcoming. Och så när han då spelar som mittback, Rolle, och han har bollen med sina fötter och han ska slå ut den till Yellow, då kan han liksom på ett helt annat sätt än jämfört med när han står vid sidlinjen där alltid en tränare står oftast. När han är inne i spelet kan han se, okay, vilken vikla tar han? När ska han liksom rusa framåt? När han ska ta bollen djupled? När ska han falla bak? Jag gissar faktiskt, precis som Söderling kände, att man får de här små, små detaljerna som är helt omöjliga att se från ett annat perspektiv. Men när man själv är inne i det. Jag menar, på tal om mitt PT-lag i näset. Ibland är jag ju med där i vissa övningar och dominerar, får man säga. Ja, herregud. Men när man är med där, till exempel om man kör jokern och så, att man har liksom, det är mycket possession-spel man ska träna på och så, och så är man med hela tiden.
Jokern är själv, en övning?
Ja, jokern är en övning, precis. Man kan säga att det är 3-3 och så de som har bollen, de har hjälp av jokern, så då blir det alltid ett numrerat överläge. Ja. Är man 4 så vinner det andra laget, så är jag joker för dem så. Men i det spelet så kan man ju faktiskt se, och det slår man ju ibland när jag är med där, man har liksom lite förutfattade meningar av vissa killar i laget, att fan, han är bra på det, han behöver jobba med det och så. Kan man se där att på ett helt annat sätt jämfört med om bara så 10 meter bort och jag bara hade stått och hållit det i övningen men inte varit delaktig själv, så ser jag ju saker själv där. Så ja, att det finns faktiskt någonting där.
Ja, prata med Roland Nilsson om det, eller nästa gång man ser honom i högt tempo springa förbi, ska jag ropa det efter honom så här. Hade du den baktanken när du gick in där med bakvänd keps? Så kanske han svarar i farten förhoppningsvis då.
Ja.
Sen är han ju också en tränare som jag funderar mycket på, eftersom man inte har fått ut jättemycket alltid av att intervjua Roland Nilsson. Inte att han har varit blyg, men man känner aldrig att det är en person man har kommit in på livet. Håller du med?
Ja, absolut. Ja. Det får man säga.
Ja. Att han kanske inte har varit villig att göra det. Och då har jag funderat mycket på då, för jag har ju upplevt honom då som, utan att vara taskig, men att han inte haft jättemycket karisma. Om man tar Mourinho som exempel, som är ständigt kritiserad nu som Tottenham-tränare, så går det ju inte att säga att han saknar karisma i alla fall. Han har ju en lyskraft då som kanske Roland Nilsson inte har haft. Ser det annorlunda ut, undrar jag, när Roland Nilsson är privat eller något annat? Och det jag är ute efter här är egentligen, för man hör ju ofta det som tips att man ska vara sig själv. Och säkert för en tränare att är du inte dig själv så håller det aldrig i längden. Man kan inte låtsas vara någon annan. Och så är det ju säkert. Men till viss del kanske det kan vara bra att ha något av en persona. För att också, och särskilt om man är så offentlig. Ännu mer Mourinho en roll förstås. Men även Roland Nilsson får ju sägas vara offentlig i svensk fotboll i alla fall. För jag blev nämligen införstådd med att den numera bortgångne gamle förbundskaptenen Aragonés hade anammat detta med att vara något av en dubbelpersonlighet. Mm. Att han var en person när han var privat och i stängda rum så. men att han tog på sig något av en mask när han kanske satte sig på ett presskonferenspodium. Han var ju känd för att vara ganska grinig och snarstucken och, och sådär. Kunde vara rolig ibland, men lite tvär och lite svår att ha att göra med. Mm. Och hett temperament och så. Men att det inte alls var bilden av Aragonés privat. Så. Och,
men när du säger privat, menar det finns ju egentligen tre personligheter då.
Ja, du menar privat, också privat med spelarna kanske, utanför kamerorna och så. Ja, och sen helt... privat i livet.
Man kom upp i tre personligheter.
Ja, då blir det jobbigt kanske.
Oh, vilken är det nu jag ska vara?
Ja, men intressant det var då bakgrunden i alla fall. Ja. Aragonés hade då en historia att han hade slagits mot en del depressioner i sitt liv. Mm. Och fått avsluta en del tränaruppdrag. Det här är väl 80-tal, tidigt 90-tal kanske. På grund av att han var deprimerad helt enkelt. Och under ett av de här uppehållen så hade han rest till USA. Och så han hade hamnat i Hollywood och på något sätt så hade han fått komma och se på en filminspelning där, bara för han var intresserad. Och det var Marlon Brando, jag vet inte vilken film det var, men de spelade in. Och då blev Aragonés så chockad när han förstod att det fanns stuntmän. Mm. Han trodde då att Marlon Brando gjorde allting själv. Mm. Och så fick han se Marlon Brandos dubbelgångare som gjorde en del scener som Marlon inte ville göra själv. Och först blev han då irriterad för han tyckte att det var fejk. Men sen så tänkte han så här, fan vad praktiskt. Att kunna använda sig av två personligheter. Mm. Och så var han då inspirerad av det. Och sa att det också blir för jobbigt om man alltid ska vara helt sig själv. När man ständigt är bevakad under lupp. Och det tyckte jag hade någonting. Så att han anammade då lite grann att han kanske vred lite på sin personlighet. Att de får tycka att jag är sur och tvär. Jag är den personen när ni tittar på mig. Mm. Men jag kan också vara någon annan här. Och det kanske blev lättare då att stå ut i längden med tränarskapet. Att man liksom inte alltid var så hudlös. Så för kritik och så till exempel.
Ja, just det. Ja. Det får mig lite. Att tänka på, det är kanske en lite välkrystad parallell, men jag minns att det var så att Martin Dahlin och Anders Andersson någon gång, back in the days, satt på en avbytarbänk tillsammans och Martin Dahlin,
ska vi visa att det var i Blackburn då kanske?
Ja, precis, i Blackburn var det säkerligen, ja. Och Dahlin hade ju varit runt en del och visste väl ganska tidigt sådär hur man ska liksom bete sig i mediala sammanhang och sådär, och han visste väl hur kanske pressen skulle vara i Blackburn, alltså media skulle vara i Blackburn och sådär. Och så var det vid något tillfälle där Martin Dahlin då säger till AA att du, nu är det en massa fotografer här som jag ser plåta oss just nu. Så låtsa att du säger någonting kul så ska jag skratta.
Just det, för det var väl för att de båda satt på bänken.
Precis, och framstår det här som att vi är griniga, då blir det en jävla massa rubriker och då kommer det påverka våra chanser att få spela och sådär också. Och då är det ju så att Anders Andersson säger någonting och Martin Dahlin garvar
med
så
ett proffsigt fejkskratt.
Precis, och så blir det som att här sitter de två svenskarna, de är superbra lagspelare, de blir inte, du vet, att man kan använda det på det sättet.
Absolut, ja. Så kan man ju invända att det verkar också lite jobbigt att vara Martin Dahlin, att hela tiden behöva tänka så.
Absolut,
men han var väldigt mån om sin image. Så,
precis så.
Jag tyckte bara man kunde ta med mig det. Och jag har också varit nyfiken på Mourinho, vem som är den verkliga Mourinho. Att det måste vara svårt om man är så ständigt uppmärksammad. Och dessutom nu sedan ganska länge. Vi får väl säga att det var ganska länge sedan han lyckades någonstans på hög nivå. Va? Men att det kanske är liksom också svårt att komma ihåg, vem är jag egentligen? Sådär. Är jag bara en persona? Är jag Mourinho-personligheten? Eller vem är jag utan de här kamerorna? För han verkar ju också, till skillnad från Ronald Nilsson, var väldigt förtjust i kameror. Mm. Han var väl den, när de gjorde dokumentärserien om Tottenham, så var väl många som, han var väl lite behållningen.
Absolut.
För att han funkar väldigt bra där.
Ja, gud, ja.
Och det känns liksom snarare som att, om man ska vara elak mot honom, att han skulle kunna ha en bra framtid som tv-stjärna nästan, Mourinho. När han tappar allt mer mark som fotbollstränare. Jag skulle kunna tänka mig serien att han går i psykoanalys till exempel, sådär. Mm. Och att man skulle vilja se honom, han är öppen. Men han är ju en sån där som jag undrar, sådär, vet han själv vem han är längre, sådär, eftersom, och de blir allt mer luddiga, de små liksom attackerna som han gör. Jag fattar inte den här senaste nu som var med Solskär och Son och Sons pappa och Magrini. Det var ju tydligare när han petade Villanova i ögat åtminstone. Så. Att, såhär, det måste vara svårt att veta vem är jag längre.
Ja, såhär. Precis. Och där känns det som, om man pratar om Aragonés, att han kanske tänkte att två typer av liksom personligheter är det optimala. Men det känns ju faktiskt som att Mourinho, han är uppe i liksom för många personligheter. Han är inte bara uppe i tre, utan han är uppe i 4-5 personligheter som liksom skiftar hela tiden. Ibland så är han liksom också det som, menar, Mourinho, om man pratar om så här management, olika doktriner och så var han ju rätt tidig med det här, liksom hur man använder medier, att man liksom försöker skapa den här känslan av att det är vi mot världen, så att man har, laget är en unit. Och sen är det alla andra som bara vill åt den. Att man liksom förstärker den inåt. Och vad man sa efter en match var enbart, hade man i åtanke hur det skulle liksom tas emot från truppen. Man skiter i alla andra egentligen. Han var ju rätt tidig med de här och lärde sig det. Och kunde liksom maximera effekterna av det rätt tidigt.
Men nu känns det som att... en stil och ett sätt som funkar väldigt bra på lite så alfahanniga fotbollsspelare.
Ja, absolut.
Som Zlatan typ, att man blir helt enkelt... Man tycker han är lite cool och pratar på ett häftigt sätt och kan inspirera. Och sen när Zlatan kom till Guardiola istället...
Skulle inte alls funka på Micke Boman.
Nej, han skulle se igenom José.
Ja, precis.
Ta det för vad det är i alla fall.
Ja, han skulle satt den där volleyn med mycket mer liksom vilja, vilket har gjort att han gått över också, för att han vill imponera på Mourinho.
Ja, nej, det hedrar Micke Boman.
Ja, var det veckans avsnitt, Johan? Eller?
Ja, det börjar väl bli det. Vi har gjort det här avsnittet tillsammans med Telia, som har Sveriges bästa sportpaket med allt innehåll från C-more och Viaplay, samt Allsvenskan och Superettan från Discovery Plus, samlat då i tv- och streamingpaket. Det är alltid live och utan fördröjning. Man ser all sport och underhållning i den här tv-tjänsten från Telia. Och här ingår då C-more, Viaplay och Discovery Plus, och priset är 599 kronor i månaden. Och då sparar man faktiskt 400 kronor i månaden genom att köpa Telia sportpaket istället för att köpa alla de här separat. Så man kan skaffa det här sportpaketet från Telia på telia.se/sport, så får man allt samlat på ett ställe då, hos Telia alltså.
Mm. Vi har också gjort det här avsnittet i samarbete med Sportbladet, och i Sverige är vi väldigt fascinerade av utländsk fotboll och stjärnorna som finns där. Samtidigt drar Europas femte bästa liga igång den 17 april här på hemmaplan, där några av världens största stjärnor håller till. Detta är något som Sportbladet vill lyfta fram. Därför kan du nu se alla matcher från OBOS Damansvenskan för 199 kronor i månaden live på Sportbladet Play. Man går in på sportbladetplay.se för att teckna ett abonnemang.
Vi passar på att tacka också för alla glada tillrop om det offside-nummer som är ute i butik sedan ett tag tillbaka och som har nått prenumeranter. Verkar som att det landade väl hos läsarna, vilket är kul. Och så vill ni lyssna på oss igen på fredag. Om ni är prenumeranter i vår spelarbuss så blir vi jätteglada. Vi fortsätter att göra två resor varje fredag här framöver. Så vi ses där, och i den här kanalen så ses vi som vanligt igen nästa vecka, onsdag. Något mer, Anders, eller?
Ja, jag tänkte att vi kan säga som så att det blev ingen dikt här om den damallsvenska premiären. Vi har lite tankar här på man ska hålla utkik på offside.org i veckan som kommer, där vi kommer att göra ett par liksom, lite införgrejer på damallsvenskan. Så kika in på offside.org. Jag tänkte avsluta med att bara nämna Per Karlssons intervju med Olof Lund. Måndags släpptes det avsnittet. Per Karlsson som är ju skadad och inte var med här, AIK.
I podden.
I Olof Lunds podd, precis. Och givetvis är det Faktarutan som bjuder på läckerheterna. Som det brukar vara i Olof Lunds podd. Det var tre stycken bara små saker där som på något sätt gör att jag känner att jag vill aldrig att Per Karlsson ska sluta spela fotboll. Det ena var att han nämner The Jayhawks som sitt favoritband. Mm. Lyssnar helst på. Det är ett av mina favoritband också. Det är inte många fotbollsspelare som säger The Jayhawks.
Nej.
Det tycker jag var fint.
Ja, verkligen.
Det andra var kontrasten i det till att hans favoritböcker är skrivna av John Grisham.
Ja.
Lite otippat. Ja. Det känns som att det är någonting,
det är
som pappas favoritförfattare. Jag tänkte på det. Det är någonting som Hasse Orenius gillar.
Han känner inte till Jayhawks.
Nej, precis. Men sen det finaste han sa, det var ju att Olof Lund brukar ju ställa frågan när grät du senast? Och då börjar Per Karlsson säga, oh, det var inte så länge sedan. Och så liksom kom han inte riktigt på när det var. Och faktiskt där så ställer ju Olof Lund följdfrågan. Vi har gjort oss lite lustiga över det ibland. Ibland så kan man ju säga att det blir
att det måste klia i tungan på Lund ibland.
Ja, men precis. Det blir ett intressanta svar i Faktarutan. Men sen så ville han ju inte stanna kvar där för länge, utan han ville komma igång med en riktig intervjun. Så då kommer inte följdfrågor. Men här så är det faktiskt så att Olof Lund frågar, ja men när var det? Varför grät du? Ja, då börjar han fundera, vad var det? Det känns som att det var bara någon vecka. Just det, säger Per Karlsson. Det var faktiskt när jag bara häromdagen insåg att mina föräldrar håller på att bli gamla.
Mm.
Det var väldigt fint. Mm. Jag blev liksom, stannade nästan till, jag cyklade när jag hörde det här. Stannade nästan till, så tänkte fan vad fint. För jag hade precis haft samma tanke.
Ja.
Själv när jag pratade med mina föräldrar, som har inte träffat sina föräldrar på evigheter nu. Så tänkte jag på det också när jag pratade med dem, så kändes det som att shit, det har gått ett år sedan nästan vi sågs. Men under det här året så känns det som att de har blivit 10 år äldre också. Och det kände jag att det är rätt många som känner det. Och jag menar, det kände Per Karlsson också. Så det var väldigt fint att höra det.
Ja, verkligen. Uh-huh. Det är väl jättebra slutord.
Ja, vi avslutar med det. Och så önskar vi alla en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi nästa onsdag.
Hej då!